Älskar du aktier? Det gör vi också. Sea Worldwide Asset Management är en av Nordens största oberoende aktiva aktieförvaltare och har samlat kunskap sedan 1986. Ta del av vår kunskap på seaworldwide.se. Bokstaven C, worldwide.se.
Analyspodden från Dagens Industri.
Hej och välkommen till Analyspodden, Dagens Industris podd om aktier och börsen. Jag som pratar heter Love Strandberg, jobbar på Analysredaktionen. Jag har tidigare varit nyhetschef, så jag har inte varit med i den här podden särskilt ofta. Med mig har jag också en nykomling, Torbjörn Isaksson. Välkommen.
Tack ska du ha.
Du har dykt upp lite här i spalterna på scenen, men egentligen har jobbat på det tidigare. Men då fanns det varken poddar eller knappt mobiltelefoner, va?
Nej, när jag började fanns inte ens internet, så det har ju hänt en del.
Ja, kul. Men idag ska vi i alla fall, vi kan börja säga att vi, när vi spelar in där, klockan ungefär 20 över 10, börsen upp lite grann. I övrigt har vi haft en väldigt dålig börs den senaste tiden, och det tänkte vi prata om idag. Även räntan, vi har haft räntebesked från Riksbanken i veckan. Vi har haft Hexagon, där vd Ola Lohlén har aviserat sin avgång som vd. Vi har haft rapport från H&M, utköp av Carry Group. Och så nästa vecka har vi en del fastighetsrapporter som vi också tänkte avhandla. Ska vi börja med börsen, som har ju varit usel den senaste tiden. Och det blev ju ett av de sämre halvåren som vi stängde igår då, torsdag. Där börsen har varit ner 30%, vilket är bland de sämsta inledningarna någonsin, skulle jag gissa, på Stockholmsbörsen. Vad säger du?
Ja, det är det. Och sen kan man ju räkna från toppen under hösten. För många bolag så är det många som är ner långt över och halveras. Så det har ju varit en riktig urblåsning den här gången.
Och det är, i många fall så kan det ju ha varit välförtjänt, kan man tycka. Det är många som har flygit högt och nu har fått smaka på verkligheten. Dels har vi ju ett helt gäng med serieförvärvare bland annat som hade väldigt glada dagar förra året.
Ja, de är kanske det värsta. Eller Storskogen här som gått ner över 75%, och det är väl rimligt. Jag tycker det är lite svårt att se vad ett sånt bolag tillför överhuvudtaget. Och de värderingar som fanns där var ju helt orimliga. Du hade ju investmentbolag som värderades till premium. Enorm premium i en del fall, vilket inte heller är normalt. Eller väldigt små fastighetsbolag som bara dök upp i mängder och gick upp. När man, varenda gång du fyllde ett tomt skal med ett fastighetsbolag så rusade ju aktien, vilket man ofta kunde ifrågasätta. Så att på en del håll så är det väl en nyttig nedgång. För uppgången var inte rimlig. Men sen är det väl så att det är en massa andra bolag som har dragits med och gått ner lite för mycket. Och det är väl där det alltid dyker upp köplägen i sådana här urblåsningar, va?
Absolut. Och där har vi, jag vet att vi har haft som veckans aktie tidigare, bland annat Truecaller, som är ett sånt där bolag där det har varit i och för sig tryck från att gamla ägare som har sålt, men det är ju ett bolag som växer extremt kraftigt och är väldigt lönsamt, men har tagit otroligt mycket stryk i år också. Så att det kommer ju finnas liksom revanschläge i många bolag som går fortsatt bra, men som ändå har dragits ner i det här fallet, tillsammans med andra bolag som har väldigt liksom icke-prövade affärsmodeller som förtjänar det mycket mer. I övrigt så är det ju, börsen har styrts väldigt mycket av inflation och ränteoro. Och nu i veckan så fick vi räntebesked från Stefan Ingves och Riksbanken i Sverige, där det blev en dubbelhöjning som ju var väntad till 0,75%. Vad är dina reflektioner kring det, Torbjörn?
Ja, som du säger så var det ju helt väntat, och det är ju bara början. Så man förväntar sig väl att det ska komma två till dubbelhöjningar här under hösten, eftersom styrräntan ska ligga på närmare 2% i början på nästa år. Och det är ju en enorm förändring av spelplanen mot hur det var innan. Och sen ska de väl halvera obligationsköpen här resten av året jämfört med vad de sagt tidigare. Och det är väl många bolag som kommer att få det svettigt nu som är vana vid de här väldigt låga räntorna och att alltid finns en tagare för deras obligationer. Men i en del fall är väl det också nyttigt för de räntenivåer vi har haft som har lyft många aktier. Det har inte varit rimligt, va?
Nej, men det är det där som det kommer bli intressant att följa, men det är som alltid svårt att se hur man ska tolka alla siffror och sånt. Jag kan konstatera att det har dykt upp väldigt mycket ränte- och inflationsexperter i sociala medier och på Twitter och sånt den senaste tiden. Det är inte allt för sällan samma människor som var epidemiologer tidigare och även försvarsexperter tidigare i år. Så att det finns mycket, många folk som har åsikter om vilka håll det är på väg åt. Om man tittar lite mer på vad som har hänt bolagsmässigt så har vi haft det var väl inte jätteoväntat att han skulle sluta, Ola Rodén, men nu är det definitivt då att han lämnar Hexagon vid nästa årsskifte, va, och blir istället ordförande för Hexagon. Och det har varit en extrem framgångssaga under hans period som började som ett litet konglomerat som jag vet att du var och träffade någon gång på 90-talet nere i Skåne. Vad kan du säga om det här? Det har hänt väldigt mycket under tiden, både bolagsmässigt och aktiemässigt har det ju varit en framgångssaga också.
Ja, jag var ju på DE där på 90-talet och då var jag i Landskrona och träffade Börje Andersson som han hette, som satt i vad han kallar för en luda i hamnen i Landskrona. Och då handlade väl bolaget mycket om hur man skulle göra grejer i Landskrona efter varvskrisen. Och det var ett väldigt spretigt och litet bolag. Så när Ola Rolén tar över var det väl värt 1,5 miljard, och nu när han slutar, så trots att det gått ner ganska mycket i det allmänna raset, så är det värt nära 300 miljarder. Och mer värt än Ericsson. Så att den utvecklingen är det ju nästan ingen, eller det är väl ingen som kan mäta sig med den, va?
Nej, det var en otrolig bedrift. Och nu, han har ju blivit också svårt förbögen på kuppen och sålt av aktier i omgångar under ganska lång tid nu. Och kommer satsa på sitt egna investmentbolag också, som öppnade också i en intervju med DI för att börsnoteras här om några år. Så det ska bli väldigt spännande att följa hur det går.
Ja, han verkar ju ha ganska mycket planer kring det där, men bara man såg i intervjun här, så att det kan ju bli väldigt intressant.
En annan trend som förstärktes i veckan är ju utköp, där vi haft många bud på börsbolag. Det är väl över 10 i alla fall i år. Det var Nordic Capital som kommer ta tillbaks Carry Group, alltså Ryds bilglas, från börsen, som de noterade så sent som i höstas. Och det är lite spektakulärt i och med att den har gått väldigt dåligt och att de faktiskt bjuder mindre än vad täckningskursen var. Vilket det blev en jättepremium att den har gått så dåligt, men de bjuder fortfarande några kronor under själva täckningserbjudandet, vilket är ju lite speciellt. Du skrev lite om det här när det begav sig. Vad tar du med dig från det här?
Ja, när det gäller själva det här budet så kan man konstatera att det inte är särskilt snyggt att lägga efter 9 månader och komma och köpa ut bolaget och bjuda mindre än vad man sålde ut det för. Och DI var ju tidigt ute och ifrågasatte prislappen i samband med introduktionen. Men det var väl en typisk sån introduktion som prismässigt kom till på en aktiemarknad som var alldeles för högt uppdriven. Och det är klart, det kan man ju säga att en del av de investerare som gick in i det borde kanske ha vetat bättre. Men de sålde ju in det på ett sätt som inte riktigt överensstämmer vad det har varit sen. Och inte minst så var det ju alldeles för högt värderat. Eller vet du, skuldsatt. Och det är ju väl anledningen också till att de tar ut det nu. Aktien är så lågt värderat att det går inte att genomföra en ny emission. Och det kommer man kanske också se mer av. Lågt värderade bolag som behöver ta in pengar kommer ju ha det väldigt svårt att få det finansierat. på aktiemarknaden. Och då kommer det kanske någon att passa på och lägga bud som kanske ibland tenderar att ligga nära skamgränsen. Men det är
upplagt för det i många fall. Men även så finns det ju kvalitetsbolag som har kommit ner väldigt mycket, och med tanke på att de svaga svenska kronan, och vi har väldigt bra bolag generellt i Sverige, så att det kommer ju komma även fler bud, antar jag, på den typen av mer kvalitetsbolag här framöver.
Ja, alldeles säkert. Vi ser ju budet på Haldex också som ligger en bra bit under vad som tidigare erbjudits. Så att vi kommer nog att få se en hel del sådana exempel framöver.
Mm. Nu var jag AMF ut och sa att de inte var tagare eller accepterade det här budet. Det har ju varit... Det är vanskligt också. Det finns ju exempel historiskt på folk som har tackat nej till väldigt höga bud och sånt, har det inte blivit någonting. Så att det är inte helt självklart hur man gör i de där fallen som storägare heller.
Nej. En annan reflektion när det gäller det Nordic Capital, det är väl de här investmentbankerna som har tjänat enormt mycket pengar när det varit så väldigt mycket introduktioner. Och det har ju tidigare skrivit om till exempel Carnegie, där många introduktioner har gått ganska dåligt och de har varit ledande i den sektorn. Den här gången är de ju med först med att sätta bolag på börsen och sen plocka ut det igen. Och sen duckar de ju och vill inte svara på några frågor överhuvudtaget kring sitt agerande. Det är ju ganska svagt.
Ja, det blir ju mer transaktioner för dem. Men samtidigt kan man ju liksom ifrågasätta hur långsiktigt det är. Vilket ju även AMF pekade på när vi pratade med dem kring det här.
Ja, det gäller ju både Nordic Capital och Carnegie som är trots allt är beroende av att köparna också blir nöjda. Då kan de ju inte ha för många exempel på att de blir missnöjda.
Exakt. Ska vi gå över lite till Hennes & Mauritz som kom med rapport i veckan. De har ju släppt försäljningssiffror tidigare som var ganska bra, men som marknaden inte övertygades om. Nu kom de även med hur resultatet var, och det slog ju analytikernas förväntningar. Såg ju generellt bra ut den rapporten. Plumpen i protokollet var ju juniförsäljningen som hade börjat ganska svagt, men det ska ställas mot att det förra juni, alltså förra året, var väldigt starkt, så man får se hur det blir de månader som har lite enklare jämförelsetal framöver. Men det man kan konstatera är att den var upp först, sen var den ner och sen var den upp och ner. Det var väldigt svajig handel i det där, så att marknaden är fortsatt väldigt orolig för konsumentinriktade bolag, och de har ju fortsatt liksom problem i Kina och Ryssland. Det är inget nytt, men det fortsätter, så att det räckte inte för någon som full revansch för H&M, som fortfarande handlas ganska på historiskt låga nivåer sett till vinstförväntningar. Och nu har ju styrelsen också gjort slag i saken här, att man utnyttjar det här återköpsmandatet och kommer köpa tillbaka aktier för 3 miljarder. Vilket, om man tittar på börsvärdet, så är det ju inte jättemycket, men om man tittar på hur stor free floaten är, eller hur det är ju väldigt mycket aktier som ägs redan av familjen Persson, så är det ändå en hyfsad del som ska återköpas. Och det är signaler.
Podden presenteras av pensionsbolaget AMF som har 14 aktivt förvaltade fonder med låga avgifter. Johan Merslin förvaltar räntedelen i populära AMF balansfond. Fonden har avkastat i snitt 7% per år de senaste 10 åren. Vad beror det starka resultatet på?
Aktiva beslut, snabbhet och att vi förvaltare jobbar tätt tillsammans, skulle jag säga. Det fina med balansfonden är att den innehåller AMFs bästa bets. Alltså våra främsta innehav i svenska och utländska aktier plus de räntepapper vi bedömer är bäst.
Investeringar innebär en risk. Dina fondandelar kan både öka och minska i värde. Hänsyn ej tagen till inflation.
Det är ju att bolaget tycker att det är ganska billigt på de här nivåerna. Och de borde ju allt annat lika klara sig rätt mycket bättre än andra typer av detaljhandelsbolag som har det sämre finansiellt och är mycket mindre. Eller vad tror du om det?
Ja, men det, så måste det ju vara. Att de har ju ändå mycket starkare ställning än många andra som slås ut. Även om H&M stänger butiker, så det är många konkurrenter som har det riktigt, riktigt svårt. och kommer att försvinna.
Och då borde ju de kunna vara där och... Och man har ju både starka finanser och även liksom en affärsmodell som är pris för den prismedvetna konsumenten. Så att få folk mindre i plånkan så borde det också gynna dem. Vi får se, det ska bli spännande och följa det här framöver. Två rätt tunga försvarsnyheter i veckan tycker jag är ganska intressanta. Som vi har ju båda haft... Saab som fick en jättemiljardorder på sitt radarsystem, och vi har haft BAE Systems som äger Hägglund som fick en jätteorder på stridsvagn 90 heter den, som enorma ordrar. Och det är ju det här som folk har pratat om ända sedan Rysslands invasion, att det kommer att stärkas upp försvarsbudgetar, och alla har ju gått och väntat på det här, och Saab har ju redan dragit på börsen upp över 80% i år, vilket är ju fantastiskt mycket bättre än börsen som är ner 30%. Och där är det ju som ryggmärgsreflexen är ju alltid att det som försvarsbolag ska gå bra när krig utbryter, men ibland kan man ju tänka att det är för lätt, så lätt kan det inte vara. Men det är, i Saabs fall har det verkligen varit det. Den har man i princip kunnat köpa hela året, och att det ändå varit en bra affär. Sen återstår ju att se hur väl de kan förvalta det här ökade trycket. De har ju historiskt haft svårt att få någon vidare lönsamhet om man jämför med konkurrenter och sånt. Men de är ju verkligen i vinnarhålet här nu. Och jag tror att det kommer ju liksom forsa in pengar i det här området. Så att jag tror att kan man hitta underleverantörer eller andra typer av exponeringar mot försvarsindustrin, så behöver inte det vara för sent att investera i det, utan det känns som det är en trend som är stark och kommer fortsätta under många år framöver. Har du någon åsikt kring det?
Nej, men det är väl rimligt som du säger, att för att Saab, som ändå inte kanske når upp till alla internationella konkurrenter i lönsamhet, har ju gått upp väldigt mycket. Så om man tittar lite utanför det där som du är inne på, så finns det säkert en hel del att plocka upp. Det är ju intressant det här också med de här ESG-frågorna. Där ingen ville ha ett bolag som Saab innan. Men helt plötsligt så kommer väl ordet säkerhet in i ESG. Och det kommer väl också att gynna många bolag som ligger runt det. Som kanske inte är fullt lika militärt inriktade. Men ändå drar nytta av den här upprustningen som måste till. Att Sverige går med i NATO. Så det kommer ju hända väldigt mycket inom säkerhet och försvar. Även framöver.
Absolut. Jag tänkte på en annan grej, som en liten spaning jag hade från veckan. Två ganska motsatta grejer som handlar om... Vi skrev i dagens tidning, min kollega Mikael Olsson, om att aktiesparandet har gått upp väldigt kraftigt de senaste åren, och hur aktietips i aktieforum och via influencer och sånt har ökat väldigt mycket i popularitet, stora följarskalor. Hur farligt det kan bli bra hur farligt det kan bli när man inte gör sin egen analys, utan mer följer med och tror på vad andra säger, som kanske har incitament som man inte alls känner till, utan att det blir som följa John eller viskleken, att det blir bara förstärkande hela tiden, och sen står man där med en aktie som man inte riktigt vet varför man köpte. Och det blir, sånt blir extremt svårt när börsen går ner väldigt mycket, för då står du där med och har liksom 50% förlust i en aktie som du inte känner egentligen att det är, varför köpte jag den här? Det är väldigt svårt att agera rationellt då. Ska man bara sälja allt eller ska man köpa mer? Det är därför det är så extremt viktigt att ha en egen bild av en aktie när man köper den. Så att det är de här, när man blir prövad, det är då man måste veta vad man äger, för annars blir det extremt svårt att göra några bra affärer. Och den motsatsen till det är ju Bufab som vi skrev om som veckans aktie i veckan, som jag tyckte, som Micke Wilenius skrev, som ett väldigt intressant bolag som gör ju liksom skruvar och muttrar och har fullständigt krossat index under sina år på börsen. Det kan man ju tycka är liksom tråkig verksamhet, men de gnetar på, de gör det bra. De växer och de tjänar alltid pengar. Och det säger ganska mycket att du kan få liksom en fantastisk avkastning att bara äga ett sånt här bolag. Det behöver liksom inte vara nästa trend eller något som ska bota någon jättesällsam sjukdom eller som ska komma på någon form av ny energilösning, utan det går att hitta liksom de här tråkbolagen och få en otroligt bra avkastning även från dem.
Absolut, och det som är kanske är sunt också med den här nedgången eller förändringen är att det kommer in så mycket folk på aktiemarknaden som inte varit där innan, ju, som du är inne på här. Och många av dem kommer väl att försvinna nu eller tvingas tänka om ganska mycket, så att det kommer ju bli en revansch för många av de här företagen som är typ Bufab, som ingen intresserade sig för, men som egentligen är mycket sundare investeringar än företag som går upp flera 100% på lösa boliner och sen går ner. Det kommer vi nog inte se så mycket av på ett tag igen, för det är väl många som är väldigt brända där.
Absolut, men då, tipset då är ju att istället för att lämna aktiemarknaden helt när man har, så försök hitta bolag som är lönsamma och har beprövade affärsmodeller och som har funnits länge. Liksom. Ja. Det behöver inte vara svårare än så.
Nej.
Då kan man ta rygg på framgångsrika antingen ägare eller entreprenörer istället för att ta extremt mycket risk. Ska vi gå in och titta på hur det ser ut nästa vecka?
Ja.
Det kommer en del intressanta rapporter då.
Det börjar komma igång. Redan på tisdag kommer första fastighetsbolaget här, Fastpartner. Och det är väl en av de sektorer som då har hänt mest i och som man kan förvänta sig att det kommer hända väldigt mycket kring här under sommaren. Och sen på onsdagen kommer Platser, torsdag är det Diös och Catena. Så de är ju väldigt snabba med att komma ut med siffrorna här. Sen, än så länge har det väl inte hänt särskilt mycket med fastighetsvärdena. De affärer som har skett har ju varit till de värden som har gällt tidigare. Så där kommer nog inte att säga särskilt mycket i de här rapporterna. Men det intressanta är ju vad de säger om framtiden. För inom kanske kommande kvartal så kommer det nog att se annorlunda ut med värdena när det görs affärer till lägre fastighetsvärden. Mm. Det var ju en kort period i början av pandemin där de sänkte och sen, men sen har de ju bara höjt värdena igen. Och nu ser det ju värre ut och det kommer att ta mycket längre tid.
Man har sett några små affärer ändå. SBB har sålt lite fastigheter. Jag har också sett att de här John Mattsson som äger mycket hyresrätter och köpte mycket, tror jag i fjol, att de köpte ett jättestort bestånd och drog upp, så de är väldigt skuldsatta nu. De hade också sålt en del fastigheter, men då var det ju överbokfört värde i alla fall. Så det har inte slagit igenom riktigt där. En ganska intressant som jag noterade här igår var ju att de här Heimstaden som köpte alla Roger Akelius fastigheter i den här monsteraffären i fjol som var väl på ungefär, var över 90 miljarder va, till en väldigt låg avkastning. De föll, deras preffaktie noterade i Sverige och den föll handlös igår 17%, och det är ju sådana här instrument som ändå har sålts in som ganska trygga, som ska ge en fast kupong liksom. Och nu de avskilde sin utdelning igår, men de rasade betydligt mycket mer än vad den var på. Så att det är otroligt skakigt där ute, och den där affären gjordes på så liksom låg yield, så att om räntorna går upp till liksom 4% eller något, så då, det innebär ju att om du har en yield som är lägre än räntekostnaden, så sitter du där med en affärsmodell som är ganska svag, minst sagt. Så att där blir det ju väldigt spännande att följa, för det är farligt att belåna bostadsfastigheter generellt, som är ju låg avkastning på. Så de blir väldigt räntekänsliga och svårare att föra över även inflation på. De har inte inskrivet på samma sätt som många kontor som hyr ut till kontor har inskrivet i sina kontrakt att de ska ticka upp med inflationen. Så att det är en väldigt pressad sektor där.
Ja, nej, Akelius, han lyckades ju skjuta ut sig precis på toppen där. Men med många av de här andra fastighetskungarna ju som har bara fortsatt öka och öka och öka, de har det ju väldigt svårt nu. Och framförallt de som har belånat i flera led och sitter och är belånade i sina ägarbolag. Så det kommer ju att ske en massa försäljningar både i bolagen och på ägarnivå med ägare som har belånat sig för mycket och varit alldeles för aggressiva. Och där kommer ju också bli en revansch för de som har varit mer försiktiga och alla har tyckt de varit lite tråkiga. Men nu kommer det nog att se bättre ut för dem det kommande året.
Japp. En annan pressad sektor är ju flygsektorn där det har varit mycket om SAS den senaste veckan. Det kommer även fortsätta med både trafiksiffror från olika bolag och den här SAS-följetongen nästa vecka också, eller hur? Du är lite uppsjungen på den här situationen.
Ja, det kommer trafiksiffror från Norwegian, Finnair och SAS nästa vecka här bland annat. Men den stora dramatiken är ju här kring SAS och hur det går med förhandlingarna som ska vara klara senast under lördagen, och där norska piloterna nu går ut och säger att de är beredda att sätta bolaget i konkurs. Så de här olika aktörerna runt SAS befinner sig ju oerhört långt ifrån varandra. Där bolagets relation med de anställda har ju varit dålig i många år, och nu är det väl på sina håll ännu sämre. Och ändå måste de ju få in väldigt mycket pengar. De ska omvandla 20 miljarder till ett kapital. De ska göra en ny emission på 9,5 miljard. I ett läge där folk knappt vågar köpa biljetter. Och du vet inte när om planen lyfter överhuvudtaget. Så att det där är ju väldigt tufft.
Och med det så tar vi och tackar för oss för den här gången. Jag passar på att pusha lite för våra andra poddar som jag har här på DEV. Det är Makrorådet, Digitalpodden, Mitt i bruset, Smarta pengar, Morgonkoll och våran ledarpodd.
Ja, trevligt.
Så där, det gick ju bra det här, Torbjörn, för det var första gången. Jag säger hej då till dig, så hörs vi. Ha det bra.
Hej då.
Hej, hej.
Analyspodden från Dagens Industri. Programmet redigerades av Umami Produktion. Ansvarig utgivare Peter Fällman.
Älskar du aktier? Det gör vi också. Sea Worldwide Asset Management är en av Nordens största oberoende aktiva aktieförvaltare och har samlat kunskap sedan 1986. Ta del av vår kunskap på seaworldwide.se. Bokstaven C, worldwide.se.